Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, du som botade alla när du gick omkring här på jorden. Kom du till oss idag och bota oss främst från vår synd som trycker oss. Men också från de smärtor som vi plågas av för syndens skull. Hjälp oss att se fast och stadigt på dig, du som är trons hövding och fullkomnare. Amen. Vi läste texten från Johannes evangeliets 4:e kapitel. Johannes väljer att berätta en del händelser som de andra evangelisterna, synoptikerna, lämnar bort. Han säger strax efter den här texten att det här var det andra tecknet som Jesus gjorde när han hade kommit från Judén till Galileen. Och det här är en möjlighet att översätta också, och kanske det är riktigare till och med att säga att det var ett andra tecken. Och därmed så kan man mena att Johannes ingalunda vill berätta alla under som Jesus gjorde. Utan han tar särskilt fram vissa som han kallar tecken. Tecken på hans gudomlighet och på hans omsorg om oss. Man kan räkna till 7 sådana här starka berättelser. Och det är kanske också så som Johannes har tänkt det, för att talet 7 är ju ett heligt tal. Det börjar med bröllopet i Kana som var det första tecknet. Och så följer det här och så följer sen den sjuka vid Betesda i 5:e kapitlet. Och sen mättandet av de 5000 männen i det 6:e. Och där berättas det också om hur Jesus går på vattnet. Och i det 9:e kapitlet om hur Jesus botar en blindfödd. Det ägnas också väldigt mycket text åt att berätta det. Och slutligen hur Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Alla de här har någonting speciellt att säga oss. Johannes säger ju också i slutet av sitt evangelium att om man skulle skriva upp allt som Jesus har sagt och gjort, så skulle knappast hela världen rymma de böcker som då blev skrivna. Ja, kanske det är lite överdrift, men det är nog ett uttryck för att han måste välja fram någonting. Jesus börjar ju sin offentliga gärning med att på bröllopet i Kana förvandla vatten till vin. Efter det gick han till Jerusalem för att fira påsk och så kom han tillbaka till Galileen via Samarien där han då träffade den samaritiska kvinnan. Och så följer nu det andra, ett andra tecken. Vem var den kungliga ämbetsmannen? Det står en man i kunglig tjänst. Det finns spekulationer om det här, vi vet ju inte vem han var. Men ett par ställen indikerar att det fanns kungliga ämbetsmän som följde Jesus, som blev kristna. I Lukas evangeliets 8:e kapitel berättas det om Herodes förvaltare, Herodes Antipas förvaltare Kusas. Och så omtalas i apostlagärningarna 13 i den första versen en fosterbror till Herodes, Manaen. Och en fosterbror var en beteckning på en förtrogen vän. Det var en hovtitel, en fosterbror till kungen. Nu var ju denna Herodes Antipas bara tetrark, det man kan säga med ett svenskt ord fjärdingsfurste. Han var en ganska liten kung, men han brukar kallas kung. Och hur som helst så var denna ämbetsman då en sån som gjorde tjänst hos kungen, denne Herodes Antipas. Först ska vi i den här texten, när vi ska se på den vad den vill säga oss, säga någonting om den anfäktade tron. Jesu ord är ju det viktigaste i vår text, det temat är trons fäste. Tron omnämns ett par gånger, men även om vi uppfattar det så att den här kungliga ämbetsmannen var stark i sin tro, så måste det också ha varit en anfäktad tro. Han fick inte med sig Jesus hem. Han skickades hem utan att veta om Jesus skulle bota. Ja, han kunde tro på det, därför att Jesus sa det. Din son lever. Att denna mans son låg för döden var ju ett resultat av djävulens verksamhet. Djävulen vilar inte. Allt det onda som vi plågas av går ju i sista hand tillbaka på djävulens verksamhet. Han försöker skada Guds skapelse och särskilt Guds eget folk. Han tål inte att Guds barn ska ha det bra. Och därför slår han sönder vår hälsa, vår gemenskap, allt det som vi sätter värde på. Luther tar i kyrkopostillan fram några exempel på hur djävulen ansatte människor i Bibeln för att vi ska få tröst av det i vår egen anfäktelse. Jag ska anknyta till några få av hans exempel. Han säger så här med direkt citat: det är således visst att om en människa börjar tro, så följer därpå genast anfäktning och förföljelse. Och om detta inte sker, så är det ett tecken att tron inte är rättskaffens och att hon inte har rätt fattat evangelium. Därför är det farligt att leva säker, ty djävulen kan snart överrumpla oss. Se på Mose som hade en stark och härlig tro. Han tvivlade på Guds ord och sa inför folket: lyssna ni upproriska, kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Det här omtalas i fjärde Mosebok 20, på vägen mot Kanan efter den 40-åriga vistelsen. Så slog han med sin stav på klippan istället för att tala till den som Gud hade sagt att han ska göra. På grund av den olydnaden inför hela folket måste Mose och Aaron dö innan de kom in i det utlovade landet. Se på Petrus som var så stark och kavat. Han gick ut på vattnet mot Jesus. Men då han vände bort blicken från Jesus och såg på vågorna, då började han sjunka. Då tappade han fästet för sin tro. Fästet var att se på Jesus och gå på hans ord. Judarna hade höga tankar om Jesus. De höll honom för en profet och försvara honom så att judarnas ledare inte vågar gripa honom. Men då han fördes fram bunden inför folket ropade de korsfäst. Alla övergav honom, också hans egna lärjungar, med Petrus i spetsen. Det verkar ju inte att ha varit någon verkligt stark tro hos de här, i det här exemplet. Och hur är det i våra dagar? När vi har stöd av samhället, då är det rumsrent och ses rent av som en dygd att gå i kyrkan och vara kristen och bekänna den kristna tron. Men då det börjar brännas, då den allmänna opinionen har svängt och förföljelser kommer mot dem som håller sig till Bibeln, då byter man sida. Det är alltid lättare att vara med majoriteten. Det väl det som är förklaringen till varför opinionerna har svängt så radikalt på några få år när det gäller homodebatten. När man börjar uppleva att det mesta, de flesta av människorna tänker på ett visst sätt, så är det lättast att göra på det samma sättet. I kyrkohistorien hade funnits perioder då villolärarna såg ut att ta makten. Arianerna innehade under en tid de flesta biskopsstolarna. Djävulen väcker upp stridigheter av olika slag. Och det ser vi mer än någonsin just i vår tid. Han väcker upp gamla tvistefrågor på nytt. Han hittar på nya saker att strida om, så att vi som vill bevara Guds ords sanning inte ska kunna hålla samman. Han förför Guds herdar så att de faller i svåra synder, så att hela församlingar söndras och går under på grund av dem. Han splittrar familjer så att det blir precis som Jesus sa i Matteus 10. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Det här är följden av evangeliets förkunnelse och av att kristna vill hålla fast vid ordet. Det kan djävulen inte tåla. Han vill få oss att tvivla på ordet och löftet. Men varför säger Jesus att det är han själv som söndrar? Vi måste starkt hålla fast vid att djävulen inte har makten. Han har besegrats. Han går omkring som ett rytande lejon, men han har inte makten i verkligheten. Det som han gör, det gör han med licens. Gud har gett honom rätt att härja. Och det vill Gud sedan använda till vårt bästa, fast det så många gånger verkar vara till vår olycka. Riktigt hur de här mekanismerna fungerar lär vi oss aldrig, blir vi aldrig bekanta med, eftersom vi inte kan se in i Guds hjärta. Och han har inte berättat allt för oss. Men här är det som tron kommer in. Tron som ger Gud äran. Tron ger Gud äran att ha all makt fast vi inte förstår honom. Tron erkänner att Gud håller sina löften. Tron kan vara svag i anfäktelsen, så att vi menar att Gud har glömt oss. Den anfäktade tron kan bryta ut i bittra anklagelser mot Gud, så som Job gjorde. Den kan förneka mästaren som Petrus gjorde, men den kan inte lämna honom. Den måste tillbaka till honom och gripa tag i hans löften. Vi har ju inget annat hopp. Har vi lärt känna honom kan vi bara säga som Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Den kungliga tjänstemannen hade säkert hört om många under som Jesus gjorde. Han botade ju alla, heter det. Därför kom han till Jesus. Det var början till tron. Att komma till Jesus. Att lyssna till honom. Att få förtroende för honom. Att lära sig känna honom och hans makt. Men Jesus prövar honom. Han lovar inte att följa med honom. Istället säger han: om ni inte ser tecken och under, så tror ni inte. Den vanliga orsaken till att folk samlades för att se Jesus var ju just det att de vill se underverk. Nu står djävulen bakom mannen och viskar: han bryr sig inte om dig. Det är inte värt att vända sig till honom. Men mannen ger inte upp. Han lyssnar inte till frestelsen. Han vädjar igen: kom ner innan mitt barn dör. Han tror ännu att Jesus måste komma hem till honom för att kunna hjälpa. Han räknar inte med att Guds ord har en sådan kraft att han kan bota på avstånd. Han förstår inte att Guds ord inte har geografiska gränser. Jesus prövar åter hans tro på ett högre plan. Han säger: gå, din son lever. Så skickar han alltså hem honom. Men han ger också ett löfte att sonen ska bli frisk. Och tjänstemannen trodde Jesu ord. Det var något annat än att tro på sig själv. Det som gav tron var löftet. Han trodde nu på det osynliga. Han såg ännu inte att sonen hade blivit frisk. Det såg han först när han kom hem. Det är just det här, att tro det som vi inte ser, som Jesus också betonar då han svarar Thomas vid sitt återbesök en vecka efter påsk. Då säger han: därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fastän de inte ser. Det är att vi inte omedelbart får vad vi önskar och ber om, trots att Jesus uttryckligen har lovat bönhörelse när vi ber i hans namn. Det är för att pröva oss och göra oss medvetna om att vi själva inte har någon kraft och förmåga. Tjänstemannen hade troligen en ångestfull hemresa, om han nu inte var riktigt en övermänniska, så att han glad i löftet var glad hela vägen. Men han måste ha anfäktats: tänk om det inte har hänt något. Tänk om jag for i onödan. Tänk om min son har dött medan jag var borta. Lägg märke till vad tjänarna sa när de mötte honom. Igår vid 7:e timmen lämnade febern honom. Han var alltså på resa mer än en dag. Han måste övernatta på vägen utan att se följderna, utan att se om sonen hade blivit frisk. Det var säkert ingen lätt natt. Men han möttes av härliga nyheter. Hans tjänare kom emot honom med glädjebud. Din son lever. Din son har blivit frisk. Vi ska fråga oss lite vad den starka tron är för någonting. I våra anfäktelser ska vi fästa blicken rätt. Vi ska inte se på oss och vår bön hur stark vår tro är, eller försöka göra vår tro ännu fastare. Det är inte vår tro som ska göra det. Det är det stället där vår tro är fäst som är det avgörande. Trons fäste. Ibland kan man vara svag i tron, precis som Petrus, då han börjar sjunka ner i vattnet. Vi brukar också ibland värdera andra människors tro och mena att vi kan se var det finns en stark tro. Vi ska då ta ett exempel som visar hur fel vi kan ha. I andra Korintherbrevets 12:e kapitel berättar Paulus om hur han tidvis fick uppleva väldigt starka saker. Det var sådana upplevelser som människor egentligen inte skulle få ha. Han säger att han blev uppryckt till 3:e himlen. Han fick vara i paradiset. Nu kunde det ha blivit så att han hade blivit högmodig. Han var ju bara en människa med syndig natur. Men han berättar att Gud hade gett honom en törntagg i hans kött. Han förklarar inte närmare vad det är. Men han säger att det är en satans ängel som ska slå honom i ansiktet. Så att han inte ska förhäva sig. Just mot hans högmod. Och så kommer det intressanta. Han bad 3 gånger att Herren skulle ta bort plågan. Men varje gång svarade Gud: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. De här orden är ytterst viktiga. Vår kraft är inte nog. Den räcker inte till. Vi måste lära oss att vi inte ska lita på vår egen kraft. Kraften finns nämligen på ett helt annat ställe. Den finns i Guds nåd. Och den kommer till oss i svagheten. Alltså när vi själva inte har någon kraft kvar, utan måste lita helt på Herren. Det här är den viktigaste skolan vi måste gå i. Vi måste lära oss att vi är helt utblottade. Så länge vi hävdar att vi har något att visa upp, då vi hävdar att vi har rätt, då vi menar att det är någonting hos oss som förtjänar ett värde inför Gud, så måste Gud visa oss vår egentliga plats. Det kan hända att Gud måste låta oss gå djupt, väldigt djupt. Så gjorde han med Jobb. Den prövning Gud lät djävulen komma över honom kostade honom allt. Jobb hade en lång väg att gå, det gjorde honom bitter. Men han lärde sig läxan och fick upprättelse mångfaldigt. I det sista kapitlet i Jobbs bok läser vi vad Jobb bekänner. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig, som jag ej förstod. Lyssna nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Vi har slutligen ännu en sak att säga om den kungliga tjänstemannen. Johannes använder många ord för att beskriva hur mannen kontrollerar tidpunkten när sonen har tillfrisknat. Och ser att det var just då när Jesus uttalade sina ord: gå, din son lever. Det ledde till omvändelse för hela hans hus. Tron ledde till vittnesbörd i huset. En husförsamling kom till stånd i hans hem. Till hemmet hörde inte bara hans närmaste familj. Dit hörde också säkert släktingar i äldre generationer. Dit hörde tjänstefolket. Luther säger: det är också ett det allra största och högsta tronsverk att den ene undervisar och lär den andre i Guds ord. Här ska vi aldrig värdera hur stark eller svag någon tro är. Det är Gud som också här ger all kraft. Han väljer stunden och orden som vi får säga. Det han vill är att vi inte stänger till vår mun, utan låter honom få använda den. Inte minst ska vi ta hand om varandra när någon anfäktas och lider. Det är vår medmänniska som Jesus vill bli betjänad. Låt oss vara flitiga i att göra vad gott är, så att Guds namn i allt blir ärat genom oss. Det må vi göra med blicken stadigt fäst vid trons fäste, Jesus Kristus. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.